Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vår predikotext idag är i andra årgångens evangelietext från Johannes evangeliets 12 kapitel, verserna 1-8. Vi lyssnar till orden i Jesu namn. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. De ordnade en festmåltid för honom. Marta passade upp, och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardosolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav den till de fattiga? Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sa då: låt henne vara. Hon har sparat det till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. I dagens predikotext möter vi Jesus i Simon den spetälskes hus. Johannes berättar inte att det var där i vår text idag, utan bara det var i Betania, men där bodde också Simon. Det här kan vi se från de andra parallellställena hos Matteus och Markus. Om vi säger någonting om när den här händelsen utspelar sig, kan vi konstatera att det egentligen bara är Johannes som fastställer vilken dag det här hände i stilla veckan. Johannes säger att det här hände 6 dagar före judarnas påsk. Vi kan läsa hos Markus att han angav att Jesus gav upp andan på den 9:e timmen på förberedelsedagen. Man skriver: det var förberedelsedagen före sabbaten. Det här medför att 6 dagar innan var det söndag, eller möjligen var det efter klockan 6 på lördagskvällen som det här inträffade, det här hände i Simons hus. Det är i alla fall dagen innan som Jesus rider in på åsnan till folkets hosianna-rop i Jerusalem, som vi läste om i episteltexten idag, eller i evangelietexten. Johannes berättar i kapitlet innan om när Jesus uppväckte den döde Lazarus, och han kallar honom ut ur graven. Även den här händelsen är unik, och vi kan inte riktigt fastställa tidpunkten för det, men han säger att judarnas påsk var nära. Och vi vet att den här händelsen fick fart på judarnas ledare och deras planer på att döda Jesus. Ibland när vi läser i evangelietexterna berättelsen om Jesus, så hittar vi lite udda händelser där vi kan haja till eller bli smått förvånade över det vi läser. Det här råkar till en sån händelse där Jesus har satt, där Gud har i sin allsmäktiga godhet satt in en berättelse som är lite annorlunda än det vanliga. Det är inte bara rakt av Jesus som tjänar, utan här blir Jesus tjänare och tillbett på ett lite annorlunda sätt. Vi kan också se att det inte bara vi som läser det nu som hajar till, utan även de som då var med i lärjungarna. Att det här händelsen var något utöver det extra och det vanliga. Om vi börjar från början, så var Jesus bjuden till Simon den spetälskes hus. Där måste vi direkt konstatera att Jesus hade säkert botat Simon tidigare. För vi vet att den spetälske inte fick umgås med andra människor. Det här kan vi läsa om i parallellställen Matteus och Markus. Och att han hade blivit botad och fått livet tillbaka av Jesus kanske orsaken till att han ville bjuda hem Jesus just den här kvällen. Och Simon verkar vara bekant med Marta, Maria och Lazarus. Och vi läser att Marta passade upp den vid bordet. Och Lazarus var bjuden och låg till bords. Kanske var Lazarus en ny berömd person efter att han hade blivit uppväckt från de döda. Alla ville ha med honom på alla fester. Men även så tror jag att Jesus ville ha Lazarus nära sig. Vi kan läsa i tidigare Johannesevangeliet när Johannes presenterar Marta och hennes syster och Lazarus för första gången. Så säger han att Jesus älskade Marta, hennes syster och Lazarus. Det säger han. Vi kan också konstatera att Marta verkar vara en kvinna som älskar att passa upp och bjuda hem Jesus. Han var ganska ofta gäst i deras hem. På det viset kunde hon visa honom sin stora tacksamhet och glädje som hon hade över att få ha honom där. Man kan säkert också tro att förutom den starka tro och alla andliga och välsignelser och vägledning hon fått av Jesus redan tidigare, så hade Marta en extra stor anledning just nu att visa Jesus den största uppskattning och tacksamhet genom att tjäna honom vid bordet. Jesus hade tagit bort hennes stora sorg och bedrövelse och gett henne hennes broder Lazarus tillbaka, deras styrka och klippa i livet. Vi vet att Marta älskade Jesus. Vi får tro att hon visade på det allra djupaste och mest detaljerade sätt under den här kvällen när hon passade upp den vid bordet. Man kunde se det av varje rörelse hon gjorde. Hon älskade Jesus. Vi får veta att det gjorde även Maria. Maria hade köpt en dyrbar parfymflaska. En flaska med äkta nardusolja. Det står inte att hon hade köpt den. Det står bara att hon tog den. Men antagligen hade hon skaffat den på någon vis. Vi får veta av Judas att den här flaskan kostade minst 300 denarer. En hel årslön för en fattig arbetare. Vi vet inte om hon skaffade den i annat syfte. Eller om hon köpte den enbart för att visa sin kärlek och tacksamhet till Jesus. Men hon bryter flaskan och häller ut den över hans fötter, säger Johannes. Men om vi läser det parallellställen ser vi att hon även göt av oljan över hans huvud. Det är något som också Johannes medger när vi läser kapitlet innan när hon beskriver Maria. Han säger Maria som smorde Herren med väldoftande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Där har han en betydligt vidare betydelse av den här användningen av oljan. Och det här är också rimligt med tanke på att en flaska olja på grekiska litra motsvarar ungefär 300 gram. Eller en drygt 3,5 deciliter olja. Även Jesu ord till lärjungar om att hon har sparat den till min begravningsdag kan antyda att oljan användes på ett mer omfattande sätt. Men att smörja även Jesu fötter med den dyrbara oljan kändes säkert extra bortkastat för lärjungarna. I GT möts vi av översteprästen Aaron som smörjs med olja. Där man hällde ut olja över hans huvud så rann den ner i skägget och ut på kläderna. När han smörjs till överstepräst. Kanske ställde sig även Jesus upp och blev likt Aaron begjuten med en hel flaska dyrbar nardusolja rakt över huvudet. Sen sökte det sig ner längs hans kläder och kropp ända ner till fötterna. Där Maria sen använde sitt eget hår för att torka upp det överblivna oljan och torka hans fötter med det. Att Maria använde sitt hår för att torka Jesu oljedränkta fötter vittnar både om att hon älskade Jesus väldigt mycket och att hon förstod värdet på oljan. Hon ville inte låta den överflödiga oljan gå till spillo. Sen så luktar Marias hår och lika gott som Jesus för en lång stund framöver. Förbi långfredagen och påskmorgon. Och varje gång som någon var där, som någon av dem som var där den kvällen kände doften av nardosolja, så tänkte de säkert på Jesus och den underbara doft som spreds i rummet den kvällen. I rummet var även en annan som älskade Jesus, utom Marta, Maria och Simeon. Lazarus var där. Lazarus hade fått livet tillbaka av honom. Visserligen hade Lazarus haft en frälsande tro på Jesus och tillbringat några dagar i ett saligt tillstånd i Abrahams sköte hemma hos Gud i himmelen medan hans kropp låg i graven. Men säkert var Lazarus ändå glad och tacksam över att få livet tillbaka. Vi har Simeon, Lazarus, Maria och Marta som älskar Jesus väldigt mycket. De visar sin kärlek på olika sätt. Deras ögon följde säkert Jesus hela kvällen. Och med iver lyssnade till honom och ställde sina frågor. Den här kvällen handlade för dem om Jesus. Det var Jesus de älskade. Honom som de var intresserade av under den här måltiden. Det här var något som säkert bidrog till att lärjungarna kände sig lite i vägen eller utanför. David skrev i herdesalmen något som jag kommer att tänka på. Det dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Jesus fick en kärleksmåltid av sina vänner i Betania. Medan folkets ledare sökte efter honom för att döda honom, hans egna lärjungar hade svårt att se på välgärningarna och kärleken som möter Jesus, speciellt Judas. Men vi vet att Matteus skriver, när lärjungarna såg den dyrbara oljan utgjutas över Jesus, blev de upprörda och sade, varför detta slöseri? Den kunde ha sålts för mycket pengar och gett till de fattiga. Men Jesus håller inte med dem. Det är mer eller mindre bara avundsjuka över den uppmärksamhet som Jesus fick. För att inte tala om Judas, tjuven, som blev irriterad på Jesus slösaktiga sätt att handskas med pengar. Han fick nog av Jesus efter den här händelsen och beslöt att förråda honom. Jesu fiender kom allt närmare in på honom. Matteus skriver att Jesus märkte lärjungarnas reaktion och sa till dem, varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. Sen säger han, när hon hällde den här oljan över min kropp, gjorde hon det inför min begravning. Jag säger er sanningen, överallt i hela världen, där detta evangelium förkunnas, kan man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Ja, Marias kärlekshandling till Jesus är omtalad. Men inte bara Marias stora kärlek blir omtalad, utan även lärjungarnas egoistiska inställning blir bekräftad den här kvällen och skulle bli omtalad. Om 5 dagar skulle deras Herre och Mästare Jesus visa sin allra största kärlek till dem alla. När han skulle som överste präst, som Hebreerbrevet 9 säger, gå in i det allra heligaste en gång för alla. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod och vinna en evig återlösning. Lite senare genom sitt offer utplånade han synden sen sedan Kristus blev offrad en gång för alla för att bära mångas, allas människors synder. Man ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Det var Jesu uppdrag och det var det som Maria smörjde honom inför. Och inför det uppdraget blev han betjänad och smörjd av enkla kvinnor i en liten by strax utanför den stora konungens stad. Medan hans lärjungar klagade och kritiserade honom på det de såg. För Maria och de övriga var ingen gåva för stor eller för dyr för att användas på Jesus. Jesus såg in i hennes hjärta och försvarade henne. Hennes osjälviska handlade med orden: låt henne vara, hon har sparat till min begravning. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Är inte Guds vägar förunderliga? Vi vet att de här kvinnorna som följde Jesus även hade köpt kryddor och oljor för att smörja hans kropp när de gick till graven på påskmorgonen. Medan hans lärjungar höll sig inlåsta av rädsla. De stora männen var rädda. Men det var kvinnorna för sent ute. Så Maria, när hon begöt hans huvud och hela hans kropp med en mångfald dyrare, långt mera dyrare än nardosolja, en knapp vecka innan han skulle dö på korset på det gruvligaste sätt, hade förberett denna smörjelse. Jesus, som de alla älskade väldigt högt, han dog ensam. Han lämnades att hänga på korset. Ingen av hans närmaste lärjungar gjorde anspråk på hans kropp. De höll sig gömda. När deras herre och mästare, han begravdes av två rådsherrar som hört Jesus och blivit hans lärjungar i smyg. De köpte med sina egna pengar dyra kryddor och linnebindlar och satt honom i en ny grav där ingen ännu hade legat. Hans lärjungar syndes inte till. De vågade inte och hade säkert inte råd heller. Det är med sorg som Jesus säger de sista orden till de självupptagna och oroliga lärjungarna: de fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Det här orden är en stor påminnelse för oss idag om hur vi ska prioritera och vad vi ska satsa på. Visst är det bra att ta sig an människor och förbarma sig över de fattiga. Men Jesus bör alltid komma först. Även Jesu egna lärjungar tog miste. Det här är kanske den största orsaken att visa tacksamhet och glädje till Jesus den här kvällen i Betania. Men det kunde inte. Det distraherades av vad de såg. Och började tänka frommare sätt att använda de här pengarna på. Började tänka ut frommare sätt. Medan de andras, både Simeon som bjöd hem dem, Lazarus som hade utstrålat kärlek till dem hela kvällen och Marta som hade betjänat dem, deras kärlek fördelade sig på gruppen. Så blev Maria, hennes kärlek, till ingen nytta för de andra. Många gånger hade inte Jesus sagt till dem tidigare: följ mig. Eller med andra ord: se på mig, håll er bara till mig, fokusera endast på mig. Och det han har sagt på många olika sätt, genom liknelser och även i klarspråk. Men de ville inte höra eller förstå. Det är så svårt att inte fråga eller kritisera det som andra gör, eller hur de gör, eller hur de gör det, eller visar sin kärlek till Jesus. Sen börja jämföra. Sådär skulle inte jag ha gjort, sådär skulle inte jag ha sagt. Det var kanske inte så bra. Tänk att ännu när du går på stranden, efter uppståndelsen, Jesus, Petrus och Johannes frågar Petrus, efter att han har hört om sin egen framtid och det sätt han skulle förhärliga Gud på, frågar han hur det ska gå med Johannes. Och säger, Herre, hur blir det med honom? Jesus säger då till Petrus, han svarar honom, om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ mig. Jesus har samma budskap fortfarande till oss idag. Följ mig. När vi blir oroliga och bekymrade säger Jesus till oss. Följ mig. När vi blir avundsjuka eller missbytta säger Jesus. Följ mig. Du har mig ännu hos dig. Ta vara på vår nådetid tillsammans här och nu. Låt ingen annan sätt att tillbe eller tjäna mig störa dig. Följ mig. För jag har återlöst dig och kallat dig. Du är min. Även om bergen viker bort och höjden och vacklar, så ska min nåd inte vika ifrån dig. Eller mitt prisförbund vackla, säger Herren, din förbarmare. Följ du mig. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som i sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Må hans heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi icke blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.